Och jag älskar att instämma i detta. I'm a child of God. Yes, I am. Jag skulle vilja ropa ut detta så högt det bara går. Ja, jag är ett barn till min far i himlen. Halleluja. Tänk vad gott vi har det, vad bra vi har det. Vilken välsignelse att få vara den högstes barn. Vi behöver påminna varandra om detta. Det är välsignat. Vi har kommit till det allra sista avsnittet i Uppenbarelseboken. Vi lämnar visionerna bakom oss. De har vi fått se tillsammans med Johannes och gå igenom. Och nu är vi framme i Uppenbarelseboken i 22 kapitlet, verserna 6 till och med 21. Uppenbarelseboken 22. Verserna 6 till och med 21. Och jag vill läsa dessa sista ord i hela Bibeln tillsammans med er i Jesu namn. Och han sa det till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. Men han sa det till mig: gör inte det. Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe. Och han sa det till mig: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt. Den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder, de ska få rätt till livets träd. Och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och anden och bruden säger: kom. Och den som hör det må säga: kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: om någon lägger något till dessa ord ska Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets trä och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med alla. Herre, öppna för oss ordet. Låt ditt ord bli levande i våra hjärtan, i våra liv, genom din helige ande. Amen. Det här sista avsnittet i Bibeln, i Uppenbarelseboken, börjar med: dessa ord är trovärdiga och sanna. Ingen och inget i hela världen är lika trovärdigt som Guds ord. Det spelar ingen roll vart vi vänder oss i världen. Det finns ingen människa, det finns ingen politiker, det finns ingen ideologi, det finns ingenstans någonting som är lika trovärdigt och sant som Guds ord. Det Gud säger, det kan vi lita på. Vi sjunger ju ibland löftena kunna i svika. Och det är så sant som det är sagt. Hans löften håller. Och Bibeln är full av hans löften. Vi behöver bara leta upp dem. Vi behöver läsa om dem. Och så får vi ta till oss dessa löften. Så att vi verkligen blir välsignade av dem också. Det Herren säger blir aldrig gammalt eller värdelöst. Jag tycker så synd om de som säger, ja men det här sades för 2000 år sedan. Idag vet vi bättre. Jag tycker synd om de som säger så. För de har inte förstått att Guds ord blir aldrig gammal. Det förändras inte. Vi, våra samhällen kanske förändrar oss. Men Gud och hans ord blir aldrig värdelös. Guds ord är alltid lika färskt som det friskaste källvatten. Jag har vandrat i öknen, faktiskt bokstavligen, i Judaöken och i Sinaiöken faktiskt, och ner i Negevöknen där, södra Israel och Egypten. Och jag har vandrat i dessa öknar och jag vet vad det innebär att efter en lång vandring i hettan, närmare 40 grader eller lite plus, komma fram till en vattenkälla. För de finns där ute i öknen. Och det klara, friska källvattnet, det bara porlar fram mitt på sommaren. Ett under i sig. Det är så gott. Tro mig, det är mycket bättre än Coca-Cola. Det friska, klara källvattnet. Och det är Guds ord för oss. För vår själ, för vår inre. Det är det som släcker vår törst. Det är bara att komma och ta. När Jesus här säger, eller först är det ju fortfarande ängeln som talar, att dessa ord är trovärdiga och sanna, då betyder ju detta också att Uppenbarelsebokens budskap, det som har sagts om sigillen, det som har sagts om basynerna, det som har sagts om redeskålarna, det är också trovärdigt och sant. Det kommer att ske, hur vi än gör. Vi kan alla börja köra elbilar. Det kommer ändå. Ni förstår, vi kan inte genom vår teknik, genom våra lösningar, sätta stopp för det som Gud har bestämt. Det kommer att ske. Det är trofast. Det är sant. Men det betyder ju också att det som är sagt om Babylons fall, om Antikrist, hur han blir besegrat och hur Jesus vinner en fantastisk och överväldigande seger över till och med Satan och döden, också det är trofast och sant. Det här är ju så att säga, ängeln knyter ihop säcken för hela Uppenbarelseboken när han säger dessa ord är trovärdiga och sanna. Sen fortsätter ängeln och säger att han har visat det som snart måste ske. I dessa verser som vi har läst så säger Jesus tre gånger: jag kommer snart. Tredje gången gill, säger vi. Tre gånger säger Jesus i bara dessa få verser: jag kommer snart. Och här vet jag att en del har lite problem med detta. Jesus gav ju Johannes denna profetia för snart 2000 år sedan. Och så säger han: jag kommer snart. Hur passar detta snart ihop med 2000 år? Tänk om min chef ber mig att göra en viss uppgift och säger, ja men jag ska göra den snart. Och så händer ingenting på en hel månad. Vad tror du chefen skulle tycka om det? Han skulle i alla fall inte instämma i att det var snart. För snart, ja då vill vi att det ska ske ASAP, som man säger på engelska. As soon as possible. Så fort som möjligt. Eller om min fru ropar att maten är klar och jag svarar, absolut älskling, jag kommer snart. Och så dröjer det 2 timmar innan jag dyker upp. Vad tror du hur det skulle vara om friden där hemma? När vi säger jag kommer snart, jag gör det snart, då menar vi att nu är det så att säga på gång. Men nu har det gått 2000 år. Visste Jesus inte vad han sa? Jo, jag är helt övertygad om att han visste. Petrus, aposteln, han profeterar genom Guds helige ande att i de sista dagarna kommer det människor som frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det sa redan Petrus för 2000 år sedan, att detta ska människor säga i de sista dagarna, där vi är. Så han visste. Gud visste. Den helige ande uppenbarade för Petrus, så han kunde säga så. Men sen kommer också svaret i andra Petrusbrevet, i 3:e kapitlet, verserna 8 och 9. Andra Petrusbrevet, kapitel 3, verserna 8 och 9. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år, och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorat, utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är ju därför Jesus dröjer. Och i och med att en dag är för honom som 1000 år och 1000 år som en dag, då är vi fortfarande inom ramarna för snart. Det är det som står här hos Petrus. Där får vi ju förklaringen. Så Jesus, han väntar med domen på grund av att han älskar oss så mycket. Det är svaret. Han vill inte att någon ska gå förlorat. Halleluja. Han tänker på oss, han tänker på våra nära och kära, på våra barn, på våra släktingar, på vänner. Han vill inte att någon ska gå förlorat. Gud vill ge oss lite extra tid så att så många som möjligt får chansen att omvända sig. Gud vill helt enkelt det bästa för varenda människa på vår jord. Vad var det ängeln sa? Detta är trovärdigt och sant. Sen finns det också ett annat svar som finns med i detta jag kommer snart. Och det är att ordet som är översatt med snart heter på grekiska tacho. Eller tacho. Tacho. Är det någon som har hört talas om att det finns någonting i bilar och motorcyklar och så, en tachometer, en tachometer, en hastighetsmätare? Det som vi i Sverige kallar för hastighetsmätare i bilen, det kallar vi i Tyskland för tachometer. Den visar på hastigheten. Den visar att någonting händer snabbt. Och både vi och polisen vet hur fort vi kör.
De har koll på tachometern. Det har vi ordet tacho. Med andra ord så skulle vi med gott samvete kunna översätta Jesu ord också så här. Se, jag kommer hastigt. Se, jag kommer snabbt. Och i så fall talar Jesus inte om att han kommer snart i bemärkelsen i antal dagar, veckor eller månader eller år. Utan i så fall talar han om att när han kommer, då kommer det att ske snabbt. När han kommer, då sker det hastigt och plötsligt. Och det skulle ju väldigt bra passa också till Paulus undervisning om att uppryckandet till Jesus, det han säger att det kommer att ske plötsligt. Ordet som används är atomos. Alltså väldigt hastigt. Snabbare än på en sekund. Det är det som Guds ord säger. Så tre gånger säger Jesus här att han kommer snart eller snabbt. Och jag tycker att det är någonting av den röda tråden här i de här sista verserna. Tänk att, att det är så viktigt. Jesus tar upp detta tre gånger. Jag tror att han kommer både snart och snabbt. Jag är övertygad om det. Och om du också är övertygad om det, då borde du ha en påverkan på våra liv. Det borde ju på något sätt ses i våra liv om vi tror detta. Om vi är övertygade om att vi lever nära hans tillkommelse, då borde vi ju säga: Herre, använd mig som du vill. Här är jag. Jag skulle ju, eller inte skulle, jag vill söka mig närmare Jesus varenda dag. Jag vill bli uppfylld med den helige ande varenda dag på nytt. Till bredden så att det rinner över. Alltså det här borde ju styra våra liv, vårt tänkande, våra aktioner. Hur vi planerar. Tre gånger säger Jesus i sista boken: jag kommer snart och jag kommer snabbt. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Att hålla fast vid profetian i uppenbarelseboken, det är till stor glädje. Det är så många som är rädda för uppenbarelseboken. Ja, jag vill inte höra talas om uppenbarelseboken. En hemsk bok. Man blir ju bara ledsen och rädd. Men här står det: salig är den. Salig om vi håller fast vid det som står här. För det är till stor glädje, det är till tröst, det är till välsignelse. På vilket sätt? Jo, det ger mig hjälp i mina vardagliga svårigheter när jag vet hur det slutar. Jag blir uppmuntrad, jag blir välsignad och tröstat i mitt lidande. När jag vet, det är ju bara en tidsbegränsat lidande. Snart så får jag se Jesus. Snart så får jag vara i det som uppenbarelseboken också talar om. Hela hans härlighet. Så småningom den nya himlen, den nya jorden, det nya Jerusalem. Allt detta fantastiska som vi har fått höra om. Det är en salighet att hålla fast vid uppenbarelsebokens budskap. Det är en välsignelse med tanke på den obeskrivligt underbara utgången. Det slutar inte med Satans seger. Det slutar inte med antikrists seger. Det slutar inte med något nummer på 666. Det är bara en kort övergång. Vänner, om vi håller fast vid uppenbarelsebokens sanning, då blir vi tröstade. Då är vi saliga. Det är det som ordet också säger här till oss.
Den som håller fast vid profetian vet om hur kaoset i denna värld slutar. Det talas väldigt mycket om att bli immun i dessa dagar. Vi vill bli immuna mot viruset. Och därför vaccineras det. Och därför håller vi, nej, avstånd håller man inte för att bli immun. Det håller man för att inte bli smittad. Men immun, ja, antingen vi har blivit sjuka och blivit friska. Eller så har vi blivit vaccinerade. Vi vill komma dit att största delen av befolkningen blir immun. Så vi förstår mycket väl vad ordet immun innebär. Och då kan vi säga så här, den som har ögonen riktad på det himmelska målet blir inte distraherad av varken hemskheter eller falsk rikedom. Utan målet, om det är i fokus, då är vi immuna mot alla villfarelser. Tänk på det. Om vi har fokus riktat på Jesus och på vår himmelska mål, då blir vi immuna för villfarelser. När vi håller fast vid vad ordet säger, vad som måste hända, vad som måste ske och hur tidsbegränsat det är, då blir vi immuna för alla villfarelser. Vi blir immuna för det att ta emot numret, märket, om vi nu är kvar när detta händer. Vi blir immuna mot fiendens frestelser. Vers 8. Här händer det något märkligt. Tänk att Johannes, jag menar den gamle aposteln, han var ju rätt så gammal vid det här laget. Han hade fått uppleva Jesus. Och han hade hört Jesus predika till honom. Han hade sett under och tecken. Han hade ju själv varit apostel efter Jesu himmelsfärd. Och han är i princip nästan lite som en biskop för församlingarna där i det som är västra Turkiet idag. Vad gör Johannes? Han faller ner och börjar tillbe framför en ängel. Visste han inte bättre? Jag tror att Johannes var så överväldigad av visionen om den nya himlen och den nya jorden med det himmelska Jerusalem och bruden i staden att han är helt omtumlad. Han vet inte längre vad han gör. Och det är därför han gör så att han faller ner och vill tillbe ängeln. Men jag är också tacksam att det står här. För nu får vi en mycket viktig undervisning också. Lyssna här. En undervisning om tillbedjan. För ängeln han säger vers 9. Gör inte det. Han är nästan förskräckt. Gör inte det. Jag är tjänare liksom du och dina bröder, profeterna. Och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe. Hur viktiga och mäktiga änglarna än må vara, och det är de, så är de ingenting annat än andar i helig tjänst. Utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen. De är våra medtjänare. Så en del har nästan en övertro på änglar. Det är inte det Jesus vill. De finns där. De är viktiga. Halleluja. Tack och lov att vi har änglar runt omkring oss. Men vi ska aldrig börja att be till änglar. Gud ska du tillbe. Genom hela Guds ord är det bara Fadern och Sonen som vi ska tillbe. Det är Fadern och Sonen som har tillbetts. Och det är Fadern och Sonen som kommer att tillbes i evigheternas evigheter. Så låt oss tillbe Gud. Det är faktiskt så att all annan tillbedjan kallas i Bibeln för avgudadyrkan. Om det är en människa, en pastor, en profet. Om någon annan intar platsen som fadern och sonen ska ha, då är det avgudadyrkan. Om vi ber till något skapat, då är det avgudadyrkan. Så vi kan gott förstå Engels förskräckta reaktion när han säger, gör inte det, utan tillbe Gud. Och vers 10, och han sa det till mig, försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Johannes får i uppdrag att inte försegla boken till tiden är nära. Och nu står det att tiden är nära. Nu kan vi inte tolka det till snart eller snabbt eller så här, utan nu står det tiden är nära. Så nu kommer vi inte ifrån problemet igen. Jo, tänk på vad jag börjar nu av uppenbarelseboken. Vad står i kapitel 2 av uppenbarelseboken? Och kapitel 3 av uppenbarelseboken? Det har vi ju breven till de sju församlingarna. Det har vi ju ett budskap som är för dem som är samtida med Johannes. Där finns det profetier om förföljelse i olika församlingar som är tidsnära. Så början av uppenbarelseboken, den är nära den tiden där Johannes får uppenbarelseboken. Och därför får han uppdraget, försegla inte boken, ty tiden är nära. Tiden för profetierna till de sju församlingarna är mycket nära. Så det stämmer igen. Ordet stämmer alltid. Halleluja. Vers 11. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orena att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Det är lite, också lite speciellt. Vadå? Är det okej att fortsätta att orena sig? Är det okej att fortsätta att göra orätt? Är det Guds ord säger? Aldrig. Aldrig. Utan det som står här, det är ju i princip ett uttalande som säger, var och en får bestämma sig för vad han eller hon vill göra. Vill du fortsätta göra orätt, gör det. Vill du fortsätta vara ohelig, gör det. Vill du fortsätta gå på den breda vägen, gör det. Men nu vet du om konsekvenserna. Om du läser uppenbarelseboken så vet du om konsekvenserna. Och den som är ren ska fortsätta att rena sig. Den som är helig ska fortsätta helga sig. Så du som vill följa Jesus, gör det. Så här har vi i princip en framställning där det står att du som lyssnar, du som läser, du får ta ett beslut. Vill du fortsätta på den vägen eller vill du följa Jesus? Och den som vill gå på den breda vägen till fördärvet får ju bära de konsekvenserna. Och den som vill följa Jesus på den smala vägen må göra det med all den välsignelse som detta innebär. Valet är upp till var och en. Och vers 12, Jesus säger igen, se jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Så här får vi det bekräftat. När Jesus kommer till de troende, till sin brud, till församlingen. När han kommer till uppryckandet, då kommer han inte för att dra oss framför den vita domstolen. Utan då kommer han med en lön. Det står ju så. Se, jag kommer snart och har min lön med mig. Här talar han om uppryckandet. För det är det vi väntar på. Halleluja. Vers 13. Jag är A och O. Du sa A och Ö.
Du, det är, jag tyckte det var väldigt bra. Det är ju sista bokstaven på svenska. O, omega är sista i grekiskan. Jag tyckte du gjorde ett väldigt bra jobb där. Jag är den första och den sista. Jag är begynnelsen och änden. Och nu vet vi att det är Gud själv som säger detta om sig. I gamla testamentet redan, han säger jag är A och O. Jag är den första och den sista. Och nu är det Jesus som säger det. Jag är A och O, jag är den första och den sista. Och som jag har sagt här tidigare, det finns bara en som kan vara den första, det finns bara en som kan vara den sista. Det finns inte två. Det är logiskt. Så om både fadern säger det och sonen säger det, då förstår vi att de är ett. Här har vi ytterligare så att säga, en bekräftelse, ett bevis, ett skriftligt bevis på att Jesus är faktiskt Gud. Annars skulle han inte få säga så. Om Gud säger jag är A och O, vem är det då som kan komma och säga jag är också A och O? Om han inte också är Gud. Så Jesus, han är Gud. Svårt att begripa. Kanske obegripligt, ja. Men likväl är detta Bibelns sanning. Halleluja. Vers 14 och 15 talar om att saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets trä och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Med tanke på vad vi har läst om här tidigare, om den nya staden och nya jorden, så förstår vi nu bättre vad som står här. De som har tvättat sina kläder, de som har tagit emot Jesus, de som är frälsta, de som är renade från sina synder, de får ta del av livets träd. De får komma till den nya himlen, till den nya jorden, in i den nya staden. Medan de som inte gör detta, de är utanför. Det vill inte säga att de har ett läger utanför den nya staden på den nya jorden, utan de kommer aldrig dit. De är utanför. För deras plats, och så står det tidigare, är eldsjön. Som en sammanfattning av hela uppenbarelseboken så får vi höra om detta igen. Frälsningen ger oss en evig salighet. Att inte ta emot Jesus betyder att vi är utanför. Vers 16. Ja, Jesus har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och nu kan man tycka, okej, det har vi hört förut. Kan vi inte gå vidare? Jag vill bara stanna en kort sekund här. Att han är både Davids rotskott och hans ättling, vad betyder det? Han var före David. Rotskotten. David kom upp ur Jesajas rotskott. Jesus fanns redan där. Och han är hans ättling. En ättling kommer efter. Så återigen har vi en bekräftelse på att Jesus är faktiskt inte bara en människa. Han är inte bara en profet, utan han är från evighet till evighet. Det är det som står här. Davids rotskott, Davids ättling. Och så morgonstjärnan som bryter fram med det nya som ska komma. Halleluja! Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Har du gjort som jag många gånger och har läst och citerat den här versen med tanke på att vi pratar om Jesu tillkommelse? Anden och bruden säger kom. Och då tänker vi på att vi vill att Jesus ska komma. Men då får du läsa texten igen. För det står inte där. Det som står här, det är den inbjudan att komma till Jesus. Det här är en inbjudan. Kom. Kom och ta livets vatten.
Det är det som står här. Den som vill må ta emot livets vatten för intet. Kom! Du som törstar, kom! Så det är en uppmaning att komma och lyssna och ta av livets vatten. För intet! Det är gratis, så alla smålänningar borde ju rysa fram. Det är gratis, det kostar inget. Men jag hoppas alla andra gör det också. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord ska Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets trä och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Jag blir bedrövad över alla dessa människor som lägger till eller plockar bort från det Gud har sagt. Varför gör vi så? Är inte Gud större än vi? Har Gud inte större insikt i saker och ting än vi? Och ändå så kommer vi och tror att vi behöver plocka isär Bibeln. Vi tror att vi behöver bestämma vad som är Guds ord i Bibeln och vad som inte är Guds ord. Vi tror att vi vet bättre, för vi har arkeologi och vi har ju kritisk källkunskap och teologin. Och vi vet ju. Men finns det inte större vishet hos Gud än den vi har? Varför har vi så svårt att låta Guds ord vara just det är? Guds egna ord till oss små människor. Varför har vi så svårt med detta? Den största välsignelsen kommer från att vi tar till oss ordet. Och istället för att förändra ordet, att vi tillåter ordet att förändra oss. Där ligger välsignelsen. Och nu är vi framme vid de två sista verserna. Och det är som en sista basunstöt, så säger Jesus en tredje gång. Ja, jag kommer snart och jag kommer snabbt. Som jag redan sa, jag tror att det kan ske när som helst. Jag har sagt det förut och jag vill säga det om och om igen. Jag tror, jag lever i en sådan förväntan att Jesus kan komma när som helst. Och när han kommer, då kommer det ske snabbt. Och så står det, trösta varandra med detta budskap. Inte skräm varandra, utan trösta varandra. För han, honom som vi älskar, han kommer. Och vi blir borttagna av all orättfärdighet, av allt lidande. Ingen nöd, ingen sjukdom. Ingen synd. Vad skulle vara hemskt med detta? Trösta varandra med detta fantastiska budskap. Och som ett eko från hela församlingen så står det här. Amen. Kom, Herre Jesus. Och det allra sista. Herrens nåd vare med alla. Jag tycker det är så fint. Att uppenbarelseboken, sista boken i Bibeln, slutar med nåden. För det är bara hans nåd att vi kan komma in i allt detta fantastiska. Halleluja. Herre, jag vill tacka och prisa dig för detta fantastiska ord som du har gett oss. Hela Bibeln, men också uppenbarelseboken. Herre, jag vill be om att du rör vid våra hjärtan, att du fyller oss med din helige ande till bredden, som vi har hört tidigare också här i inledningsordet. Herre, att vi får leva varenda dag fyllda av det du har att ge. Och Herre, som du avslutar hela Bibeln här, så vet vi att det är nåden. Det är din kärlek, det är din omtanke om oss som gör detta möjligt.
Vi kommer till dig, Herre. Vi kan ju inte producera det i oss själva. Vi kan inte bara säga, nu är jag glad resten av livet. Vi kan inte bara säga, nu kommer jag uppleva en frid. Jag går in i ett stort intet. Jag har en inre frid nu. Jag bara bestämmer mig för det. Herre, vi vet att det inte funkar på det sättet. Och därför kommer vi till dig. Och vi ber, Herre, att du ska fylla oss med allt som du har att ge till oss. Med hela den himmelska andliga välsignelsen. Vi behöver dig. Tack att du hör vår bön. Att du vill hjälpa oss. I Jesu underbara namn. Amen. Amen.